Så roligt att se er allesammans. Jag vet inte, vi lyckades planera en sån extrem one-man-show för nästa vecka, men ingen är tydligen perfekt. Men det är roligt att vara här. Roligt också att predika för er. Alltid tycker jag att det är roligt att predika för er, för ni lyssnar verkligen och jag får en hel del feedback och respons, och det tycker jag är jätteroligt. Fortsätt gärna med det. Jag hade en t-skjorta en gång som det stod så här att Gud är större än ditt förstånd. Det begriper du väl? Och det har varit lite så det här inledningen av det här mötet att Gud verkligen är stor. Han är verkligen suverän och på allt sätt allsmäktig. Men samtidigt som han är den här stora, den här underbara, så vill han verkligen komma nära varenda en av oss. Han vill verkligen ha en personlig relation till varenda en av oss. Och det är lite den resan som vi har gett oss ut på när vi har tagit oss för att gå igenom Nya Testamentet. Och se på något sätt, få skala bort de här förutfattade meningarna. Få skala bort kanske en religiös tradition som ibland kanske hindrar oss. Och se verkligen vilken typ av kristen tro är det som framträder när vi verkligen läser Bibeln. Ibland säger vi så här att vi har så mycket glasögon på oss när vi läser Bibeln. Men jag skulle rekommendera, ta av dig alla dem. Ha på dig bara de som du behöver för att kunna läsa bokstäverna. Så då är det bra. Det är klart, vi läser Bibeln i ett sammanhang. Vi läser Bibeln där vi finns och så vidare. Men jag tror inte att Bibeln är så komplicerad. Så att om jag verkligen läser den med ett uppriktigt hjärta, om jag verkligen har ärliga motiv, så tror jag att det går att förstå den. Tror inte du då? Så det tycker jag vi ska fortsätta att göra. Vi plöjer igenom Nya Testamentet och nu kommer vi att lämna det vi har talat om här nu några söndagar, nämligen att möta Gud, att leva nära honom. Du får nog göra det ändå. Fortsättningsvis leva nära Gud, fast vi slutar att tala om det här nu för tillfället. Och vi kommer att gå igenom evangelierna. Och se, vad är det för evangelium som Jesus förespråkar? Vad är det för något kristet liv som han hade i åtanke när han kom hit? Okay? Det är med den målsättningen vi kommer att undervisa här nu. Därför att precis som Julia sa, så är vi på jakt efter någonting som fungerar. Vi är desperata efter det som fungerar. Det kristna livet som verkligen, som Jesus ger. Och om det är det som han ger, så då funkar det. Eller hur? Om det inte funkar, så är det ofta någonting vi har snickrat ihop själv och försöka att fungera. Men det som kommer från honom, det funkar verkligen. Om du har antagit våran utmaning och läser i den här bibelläsningsplanen som jag delar ut. Den finns också hos Mötesvärlden om du har råkat inte få den här bibelläsningsplanen. Men om du har gjort den, så läste du ut Matteus i onsdags, tror jag. Det borde ha varit. Om du har gjort det, så kan du ha lite nytta av det. Därför att mycket av det jag undervisar om, det kommer jag faktiskt att hämta ur Matteus. Jag tog faktiskt med min bibel idag. En del har varit så lite förskräckta. Har ni inte pastorn någon bibel? Men den finns här i den här tekniska rackarien här, så det finns. Men idag tar jag faktiskt med min bibel som jag har där hemma. Och för vi ska bläddra lite också i den. När vi läser Matteus så är det lite intressant. Därför att Matteus börjar ju supertråkigt. Tänk dig det att du har blivit intresserad av den kristna tron och kanske har blivit frälst. Och nu har jag hört att man ska läsa Bibeln. Så går du och så börjar, var ska man läsa Bibeln? Jo, Nya Testamentet kanske vi börjar med. Och så börjar man läsa och så kommer världens släktutredning. Det var bara någon som födde någon som födde någon som födde någon. Och det, var har jag hamnat? Har jag hamnat på någon släktutredning eller vad är det för någonting? Det är precis det du har gjort. Därför att Matteus, han väljer att lägga hela Jesu liv, hela den berättelse som han nu så ivrigt vill få fram om den Jesus som han har mött och den Jesus som på något sätt har förvandlat hans liv. Han vill lägga den personen i sitt sammanhang. Därför att den kristna tron är inte någonting verklighetsfrånvänt. Det är som inte någon ny uppenbarelse som har kommit här nu på ett filosofiskt plan och vi ska som anamma den och försöka se att hur är det här. Utan en fungerande kristen tro, den har fötterna i backen. Den kanske har huvud i himlen ibland, men det är en annan sak. Men den har fötterna på jorden, den är rotad i våran historia. När Gud gjorde någonting, eller när Gud ville göra någonting, så sände han Jesus som en människa. Eller hur? Är ni med? Bra. Han sände honom som en människa mitt i vår historia. Därför att Gud är intresserad av vår historia. Gud är intresserad av ditt liv. Den du är, dina tankar, dina funderingar. Han vill dela det. Han vill leva tillsammans med dig. Han vill inte bara vara din Gud någonstans långt där borta i rymden. Utan han vill vara en Gud som är konkret närvarande precis mitt i dina omständigheter. För att förstå Nya testamentet så bör man ta sats lite i Gamla testamentet. Om du rycker löst Nya testamentet utan Gamla testamentet i din bibel så har du lite svårt att förstå riktigt hur saker och ting hänger ihop. Därför att i Gamla testamentet så berättar Gud sin berättelse. Han berättar berättelsen om hur han skapar människan till sin likhet. Han berättar berättelsen om hur han på något sätt vill ha gemenskap med människorna som han har skapat. Han berättar hur människan hade en sorglös tillvaro. Han berättar om ett paradis. Han berättar om på något sätt hur han hade tänkt att det skulle vara. Och för oss som lever långt efter det där, i en värld som är så full av massa med elände, massa med svårigheter, massa med problem, så har nog väldigt svårt att inse och förstå hur Gud riktigt egentligen tänkt att det skulle vara. Men jag kan nu säga så mycket att det är betydligt bättre, tänkte nog Gud att det skulle vara, än det vi har det. Tror inte du? Du har ju upplevt lite i ditt liv så du vet att det är så. Men Gud skapar människan, vi ser det också i Gamla testamentet. Han skapar människan med en fri vilja. En fri vilja att välja hur den här människan ska leva sitt liv. Ta beslut, göra val som man sen då som människa är ansvarig inför. Eller hur? Jag är ju ansvariga för de val och de beslut som vi fattar. Gud är inte så, han är sån här dockteater. Sån här dockteater med sån här snör och grejer. Så flyger armen upp och så får andra armen upp. Eller någonting sånt. Han sysslar inte med sånt. Utan han skapar människan till sin avbild. Det betyder det att människan är förunnad att ha en fri vilja. Jag menar, vill du gå åt vänster så går du åt vänster. Vill du gå åt höger så går du åt höger. Så funkar det och så har Gud tänkt det. Nu använder då människan sin fria vilja till att gå bort från Gud. Bege sig på en resa bort ifrån Gud, bort ifrån hans gemenskap, bort ifrån hans plan och hans tankar för mänskligheten. Och därav det du ser idag, det man brukar säga resten är historia. Så att resten, konsekvenserna av det här att människan vill gå sin egen väg, det ser du runt omkring dig. Och tyvärr så ser du det också i ditt eget liv. Eller hur? Konsekvenserna av att man valde att tänka som en tvååring som säger kan själv. Man kan själv och så knallar man iväg och inte kunde man så mycket. Det gick nog både lite hit och dit. Men hela tiden finns det en längtan hos människan efter någonting mer, någonting större, någonting på något sätt som får saker och ting att hänga ihop, saker och ting på något sätt. Det här, jag sitter här med en lilla pusselbit men den har kanter och hål och grejer, det skulle borde passa någonstans. Så det leder till ett sökande, det leder till att man är tillfredsställd, man söker i både det ena och det andra. Men ni vet när ni ska trycka dit en pusselbit i det här 1500 eller 5000 bitars pusslet. Ni trycker och det passar inte överhuvudtaget. Sen tar ni kniven och filar till lite så det passar. Men det skapar bara problem längre fram i ert pusselbyggande. Och så var det också för människan. Men Gamla testamentet är ju också framförallt en berättelse hur Gud inte lämnar människan. Utan hur Gud hela tiden längtar efter att på något sätt återknyta kontakten. På något sätt igen få tag på den här människan. Komma tillbaka till den här relationen som man hade från början. Han gör det här genom att utvälja Abraham. Du som har varit här en tid så vi talar om Abraham för en tid sedan. Han utväljer Abraham och har gemenskap med Abraham. Han utväljer också ett folk, Israel, som han vill ha gemenskap med och som han vill komma nära på ett sätt. Och så ger han då Israels folk lagen. Lagen var på något sätt ett instrument som hjälper människan att komma i Guds närhet. Låt mig säga, gör så här och gör så här och gör så här, så kan du komma i Guds närhet. Nå, Israels folk tog lagen och så försöker man applicera den. Och resten av gamla testamentet är en berättelse av hur otroligt dåligt det funkar. Eller hur? Det kommer en kung, David. Och så söker han Gud och så går det bra för folket och riket expanderar och så vidare. Det kommer Salomo som är 1000 gånger visare än David. Han hade inte samma hjärta tydligen. Och så går det åt skogen. Och så kommer kung på kung på kung som söker sin egen väg och som bara upphöjer sig själv. Och så går det åt skogen och så hamnar man i fångenskap. Och så sitter man där och gråter i fångenskapen och så förbarmar sig Gud över Israel. Och så tar han tillbaka det till det löfteslandet. Och så säger han åt dig, när jag tar tillbaka er nu, glöm inte då bort vem det är som har tagit tillbaka er. Och så går det några år och så glömmer de bort det och så far de iväg igen. Läs det själv och du ser att du kan tänka att hur kan de vara så dumma? Ja, de är släkt med dig ungefär. Därför kan de vara så. Jag brukar säga så här, tänk dig att Gud tar genom Israels folk genom döda havet. Det kanske är en av de största miraklerna som sker och räddar hela Israels folk då, från döda havet eller från farao genom röda havet. Efter den där upplevelsen tar det 40 dagar så bygger de guldkalven. Jag menar, minnesförlust, det är det minsta som kan 40 dagar. Så har Mose farit upp på berget och säger vad som har hänt med den där Mose, det vet vi inte. Så att Aron kan inte bygga oss en guldkalv, någonting som vi kan se. Det här är människan i ett nötskal. Det här är du och jag i ett nötskal. Så är det. Jag menar, tänk sig frälst som icke-frälst, sådana här är vi. Eller hur? Vi tycker vi har kommit en bit och så kommer verkligheten emot oss. Men Gud har fortfarande en längtan efter att få fast oss. Man kan ju tänka så här att ja, men vi är ju mer civiliserade nu än Israels folk var där för många flera tusen år sedan och så vidare. Läs din historia 1900-tal och 2000-tal. Är den mest groteska historien som finns i mänsklighetens historia. När vi har utvecklats à la Darwin så vi är ju helt extremt intelligenta. Så har vi första och andra världskriget. Och så vidare och så vidare. Se på nyheterna idag så ser du hur intelligensen flödar i fullt mått. Så är vi. Tala om de goda nyheterna. Så är vi. Men Gud hade en annan tanke. Så när han märker att det fungerar inte med lagen. Det fungerar inte att försöka säga åt dig, skärp dig. Lite som Julia var in på, jag tycker det var bra. För den kristna tron handlar inte om att du ska skärpa dig. Därför att jag kan berätta för dig, du kan inte. Ja, hur högt kommer du om du lyfter dig själv i kragen? Va? Då försöker du stiga. Du kommer ingen, och skulle du vara ganska stark och kraftig och knyck till ordentligt så det hoppar upp lite. Jag kan garantera dig att du kommer ner på backen igen. Det fungerar inte. Om vi formar en kristen tro som säger att ja, ansträng dig lite högre, hårdare, försök lite mer så ska det nog bli bra. Så har vi bara en massa ansträngda människor runt omkring oss. För det fungerar inte så. Gud hade en annan tanke. Hela Nya Testamentet började med att Gud sänder sin son till världen. Riskabelt företag. Det står i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och så skriver de då Matteus, Markus, Lukas och Johannes som vi har i våran bibel. Som en berättelse om och som en förklaring över vad gjorde Jesus när han gick här på jorden. Och naturligtvis kan vi inte nu här under de här minuterna få en heltäckande undervisning om det. Men jag kan säga det att varenda gång Jesus öppnar sin mun så talar han, så målar han bilden av Guds ursprungstanke. Den tanke som Gud hade med dig och mig. Och Jesus kallade det för Guds rike. Hela tiden ser du då, han kommer tillbaka till de tankarna. Han talar om Guds rike. Han säger om sig själv i Markus 1:15 att Guds rike är nu här. Medan lärjungarna hade en liten annan och folk runt omkring honom hade en liten annan bild. De tänkte att nu kommer Jesus och kör ut romarna här så att vi får lite självständighet. Men Jesus hade en mycket större tanke. Jesus tänkte på Guds rike. Jesus ville återupprätta Guds rike, Guds ursprungstanke med dig och mig. Och det är det vi ska se på lite grann här. Guds rike, vad är det? Jo, som jag sa, det är Guds originaltanke. Det är den tanken som Gud hade när han skapade himmel och jord. Det är den tanken han hade när han skapade dig och mig. Men om Jesus skulle bara komma och måla upp den här tanken, så här var det tänkt. Så här var det tänkt. Se nu vad ni har gjort, så skulle det vara ganska grymt. Eller hur? Därför att vi hade ingen möjlighet att komma fram till. Det var ändå utom räckhåll för oss. Som jag sa, lagen och hela gamla testamentet är bara ett bevis på att vi kan inte nå dit. I så fall skulle det bara förbli en illusion. Ett utopia, det skulle vara en bild av så här var det tänkt, men det är som för evigt bara borta. Och flera tusen år med lag har bara visat att det här går inte. Men Jesus lämnar oss inte med den här bilden eller med den här drömmen eller det här ouppnåeliga, utan istället säger han: jag är vägen, sanningen och livet. Okej? Okay? Jag är vägen, sanning och livet. Han kom inte med någon sorts regelverk att okej, lagen fungerar inte så bra, men vi ska försöka få det här att fungera nu för dig. Utan han kommer med någonting helt annat. Det som inte människan kunde åstadkomma, trots lagen och alla tappra försök, det gör Jesus. Han kom för att vi ska ha en möjlighet att komma hem. Han kom för att ge dig en möjlighet att ditt sökande kan faktiskt vara över. Ditt sökande kan faktiskt vara slut. Du kan faktiskt få uppleva att du kommer hem. Du kommer precis till den plats där du var tänkt att du ska leva. Där det var tänkt att du ska vara. Där du på något sätt, pusslet, så mitt i allt så passar biten. Det är det livet som han har tänkt för dig. Hur uppnår vi det här då? Vad talar Jesus om? Och säger han så att lagen funkar inte, men då måste vi se lite mellan fingrarna. Säger han som den här Närpesbon i Dragsviks i garnisonen när bevaringarna har varit ut för länge, så sa han så här: it ger så noga sken gatubare. är det som är lösningen, att vi måste se lite mer mellan fingrarna? Vi kan inte vara så här rabiata nu med lagen och så vidare, utan smila nu lite grann och så går du. Är det det han säger? Nej, det gör han inte. Jesus ser inte mellan fingrarna. Jag har läst Matteus här den sista månaden. Matteus evangeliet. Och så kommer man då till bergspredikan. Har du läst bergspredikan? Har du? Det är en fantastisk. Ibland säger folk att bergspredikan är så underbar. Jag tycker bergspredikan är en katastrof. Nej, men seriöst, jag måste faktiskt säga det. Folk tar av bergspredikan, man talar om gamla testamentet, det var så hårt och det var så hemskt och det var blod överallt och så vidare. Men bergspredikan, det är förebilden för alla tal och sådana här saker. Så läser vi bergspredikan, så står det så här. Jesus säger i Matteus 5:21. Ni har hört att det har sagts till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Men jag säger er, den som är vred på sin bror är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, han är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig att dömas till det brinnande i henne. Nej, men Jesus, det är ju det där vi tänkt nu. Vi ska ha lag, vi ska ha nåd och frihet och så vidare. Eller så säger han så här, Matteus 5:27. Ni har hört att det är sagt, alltså i lagen då. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er att var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Ups. Blev det svettigt här? Va? Nej, det gäller ju inte er förstås. Men jag tänkte bara andra människor som kanske är svaga på det där området. Men i alla fall, vad är det här för någonting? Och så här går Jesus, alltså det här är bergspredikan. Så här går Jesus på i bergspredikan och sätter, om lagens ribba har varit här någonstans, så sätter Jesus ribban här i bergspredikan. Och han går på och han går på och han går på tills lärjungarna är helt knäckta. Så de säger i Markus, till samma ställe, Markus 10:26, så står det: de blev ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Va? Vem kan då bli frälst? Och jag funderar, varför gör Jesus så här? Varför spänner han kraven? Varför gör han det ännu mer på något sätt? Lagen var det att om du gör saker och ting i det yttre, alltså om du dödar någon. Men Jesus säger, om du har lite avund i ditt hjärta, då är det kört. Va? Om du tittar långt, långt ner i ditt eget hjärta så kanske du hittar lite avund. Va? Det behöver inte titta så långt ens. Så hittar man det. Eller, men varför gör han det här? Hur synkar det här ihop med Jesu egna ord i Matteus 11 när han säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Låter det där som en milt ok och en mild börda? Va? Kanske du har sagt ditt dumhuvud någon gång, åtminstone har du tänkt det. Eller hur? Kanske till och med idag. Jag gjorde det. Jag måste synda bekännelse. Det var, jag tänkte säga ett dumhuvud, då ska jag ha sagt det andra gången idag. Det var någon som kom före mig i trafiken där och körde som en snigel. Och så kom det till, oj, hemska saker, jag ska predika om det här idag. Då fick jag riktig fördömelse här när jag kom hit. Men hur hänger det här ihop? Jo, Jesus börjar de här orden med: kom till mig. Och där ligger lösningen. Kom till mig. Gå in på en självförbättringskurs. Ta dig inte själv i kragen. Utan kom till någon som har den verkliga lösningen. Ja, men om du har varit sjuk så kan du gå till trolldoktorer. Eller sådana här kvacksalvare som gräver ner en hartas någonstans väster om gården. Eller någonting sånt här. Och som på något sätt gör en del grejer. Men om du går till en verklig läkare så kan du bli hjälpt. Din sjukdom, mänsklighetens sjukdom, det hjälper inte att gräva ner någon hartas någonstans. Överhuvudtaget. Utan det måste hända någonting helt annat. Därför säger Jesus: kom till mig. Jag tror så här. Att Jesus, i bergspredikan så fick Jesus oss precis där han ville ha oss. Jag tror att det här är mycket, mycket medvetet. Han säger: om du hade en illusion om att du skulle kunna hålla lagen. Därför att Jesus mött några sådana nämligen under sin vandring. Som säger: håll lagen. Så säger han: ja, men jag håller lagen ända sedan min ungdom, sa den här unga ynglingen. Eller hur? Så om du hade någon illusion att du skulle kunna hålla lagen, så spräcker Jesus alla de illusionerna och lägger att finns det någonting ens i ditt hjärta som är ont, så går det på tok. Jag tror att han får oss precis dit vi vill ha oss, och där vi kan också konstatera som lärjungarna: det här går ju inte. Det här går ju inte. Och jag som tänkt försöka nå bli en bättre människa, men det här går ju inte. Jag menar, springer du 100 meter på 14:13 och så ska du på Usain Bolts 9 och vad? Vad sprang? Nej, men hemska saker. Ni kan ingenting om friidrott i den här församlingen. Men i alla fall, så kan du inse att det här går inte. Fast när du ska anstränga sig så går det inte. Och det är precis dit han vill ha oss. Inte här med att det handlar om att se mellan fingrarna. Inte här med att det är inte så noga skängatu bara. Inte det handlar om. Men det handlar om att inse att det går inte i din egen kraft. Därför handlar det om att du behöver kapitulera. Du behöver ge upp. Vita flaggan. Så här. Jag kapitulerar. Jag försöker inte ens mer. Jag anstränger mig inte mer. Jag ger upp. Fantastiskt. Då har vi den första förutsättningen på plats. Eller hur? Så vad handlar det om? Är det ingen skillnad hur jag lever? Är det ingen skillnad hur jag beter mig? Absolut är det skillnad. Därför att hela lagen, det är en enda beskrivning om vad som händer när du lever som du inte ska. Eller hur? Och lagens sådd och skörd, den fungerar fortfarande idag. Jesus själv säger i Matteus 5:17 att jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Så det var inget fel på lagen, till och med Jesus säger att den är god. Därför att du ska inte mörda. Eller hur? Det är en beskrivning på att skapa ett samhälle som fungerar. Men det är bara så att det var inte samhället som inte fungerar, utan det var vi som inte fungerar. Eller hur? Nej. Vi behöver Guds rike. Vi behöver Guds rike. Vi klarar oss inte själva. Vet du vad som händer om man inte klarar sig själv? Vi behöver hjälp. Och där kommer vi tillbaka till det största problemet. Det problem som ledde oss bort från paradiset. Då vi säger att vi kan själv. Vi behöver ingen hjälp. Och den människan, vi har fortfarande frivillig. Den människan som säger: jag klarar mig själv. Jag behöver ingen hjälp. Så får också klara sig själv. och får heller ingen hjälp. Men den människan som säger att jag inser att jag oberoende hur mycket jag försöker helga mig så klarar jag mig inte själv utan jag behöver hjälp. Den människan får ta emot ett ord som är en av de mest fantastiska orden i Bibeln. Det har tre bokstäver. N-O-D. Nåd. Den människan får ta emot nåd. Den människan som ber om hjälp får hjälp. Vi behöver nåd. Okej. Okay. Måste se vad jag är här. Vi behöver någon annan som kan göra det vi inte kan i vårat ställe. När vi tar emot nåd som Jesus ger händer det märkliga. Och det är att nåden blir lagens uppfyllelse. Och det här låta knepigt, men vi ska lite förklara det här. Det betyder att när du tar emot Jesus, när hans liv kommer in i dig, så slutar du hata. Vet du? Du börjar älska. Jo, det där går ju inte på en gång. Det blir så att någon blev rädd. Han hatar fortfarande. Du blir inte orolig. Det lärjungen som levde längst hette Johannes. Aposteln Johannes. Man sa i slutet av hans tid blev han lite så där senil och dement och så vidare. Han blev sjuk och vi måste bära honom från ställe till ställe. Men så till sist kunde han inte säga någonting. Men en sak sa han. Bröder, sa han, älskar varandra. Ja? Bröder älskar varandra. Med andra, han som har gått längst med Jesus. Han som har blivit mest formad av Jesus. Där fanns det mest kärlek. Så det handlar inte om att uppbåda den själv. Utan det handlar om, som Johannes döparen säger i Johannes 1 och 29. När han ser Jesus komma där ner till floden. Så säger han, se Guds lam som tar bort världens synd. Och det var det som var vårt problem. Vi kunde inte tvätta bort den själv. Vi behöver ha någon som tar bort den. Någon som lyfter den av oss. Någon som gör oss fria i verkligheten. Okej. Okay. Om nu Jesus har gjort allt det här som vi inte kunde göra. Och jag menar, man kan gå in på försoningen. Vi kan gå in på det här. Då skulle ni sitta här tills nästa vecka garanterat. Vi ska inte göra det. Men om Jesus har gjort det här och allt som inte vi kan göra. Vad blir då våran del? Jag vill sluta i en praktisk tillämning. Att ska vi bara sitta där då som de är här och ta emot nåden? Är det som är meningen? Våran del blir omvändelsen. Okej? Okay? Så länge du går på din väg. Så länge du framhärdar att du ska gå din väg. I did it my way, sjunger du hela vägen där. Så länge får du klara dig själv. Men omvändelsen, att komma tillbaka till Jesus. Jesus säger det i Markus, det första kapitlet och 15 versen. Det första han säger när han börjar predika. Omvänd er och tro evangeliet. Omvänd dig och tro evangeliet. Det är det Jesus vill. Jag tänkte, vid tiden har gått här, jag tänkte upp en massa folk här och ha en världens illustration här av att gå den ena vägen och gå den andra vägen och omvända sig. Men du får bara visualisera den i din egen hjärna. Men det här är evangelium. Evangelium handlar om att vända om. Evangelium handlar om att vända om och vända sig till Gud så att Gud får göra allt det som han kan göra. Så att Gud får ta tag i dig, så att han får forma dig och göra saker och ting i ditt liv så att det inte alltid smäller överallt. Ja? Det är som elefanten i ett glas. Det bara smäller och klirrar. Du vet ingenting, men du har en snabel och en svans som far ut. Och varenda gång du svänger dig så bara smäller det i glasbutiken. Gud kan hjälpa dig att binda fast svansen. Men Gud kan hjälpa dig där. Han kan arbeta med dig. Men du behöver vända om. Jesus har betalat priser för dig. Eller Jesus kan ha betalat priser hur mycket som helst för dig. Men om du inte vänder om och tar emot gåvan, så får du ingen nytta av det i ditt eget liv. Du är fortfarande lika förlorad. Eller lost, som det heter. Eller hur? Du är fortfarande lika borta. Trots att allt är klart. Trots att allting är färdigt och fullkomnat och fullbordat. Så har du ingen nytta av det. Du är borta från det. Men när du vänder dig om. Ödmjukar dig. Vänder dig om till honom. Då kommer allting att börja fungera igen. Vi ska sluta med Matteus, det 9:e kapitlet. Jesus säger så här när han träffar sina lärjungar. Då säger han, följ mig. Eller hur? Den kallade sig till lärjungarna. Ibland har jag funderat, vad var det där för lärjungarna? Här kommer Jesus knallande. De sitter där vid fiskebåten och rensar näten. Sen följer mig, så slänger de bort fisken i redskapen och så följer de Jesus. Ja. Det där vet vi inte riktigt varför de gjorde det. Men i alla fall så gjorde de det. För att de hade i alla fall insett det. Att det handlar om att följa Jesus. Och när du inser det. Att det handlar om att följa Jesus. Så kommer du att förstå att det handlar inte om din egen kompetens. Det handlar inte om din egen förmåga. Utan det handlar om att du vänder om och kan alla mot Jesus. That's it. Det betyder, så är det. Det är sant. Ja. Det är det som det kristna livet handlar om. Det är inte en massa formler och grejer och bekännelser hit och bekännelser dit. Utan det handlar om i enkelhet. Vända om till Jesus och söka sig närmare honom. Det är din uppgift. Det var lärjungarnas uppgift. Det är din uppgift. Det kommer att ta hela ditt liv och kanske halva evigheten, vad vet jag, att lära känna den här Jesus som säger följ mig. Jag kan garantera dig att ju mer du lär känna honom, ju lättare kommer det att bli att följa honom. Ju längre bort du kommer från honom så kan jag tänka, oj vilket dyrt pris. Oj vad hemskt, måste jag uppoffra, måste göra det här och det här. Ju närmare du kommer honom så tänker du, vad tänkte jag där bort egentligen? Vad var det där att mista? Vad var det där att tappa när jag har allt det här? Va? Ingen som har gett någonting, offrat någonting för Jesus. Och då talar jag om att offra för Jesus, inte för några korkade andra teorier och teologier. Utan offrat för Jesus, han någonsin ångrar det. Därför att han är helt och hållet alldeles, alldeles underbar. Säger han. Det är sant. Han är det kan fast jag som är en man kan till och med citera Askungen. För det är han faktiskt. Kom till honom. Lev tillsammans med honom. Det är livets mening. Jesus säger i Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Om du har varit troende i 50 år eller om du kom in genom de här dörrarna här idag och inte ens hade någon medveten relation till honom så är det här aktuellt för dig. Sök först Guds rike. Sök dig först närmare honom och du kommer att se att pusselbitarna faller på plats. Ska vi be tillsammans?